Ja, hej alla. Hörs jag? Hörs det bra? Välkomna till det här passet där vi ska diskutera positioneringstjänster. Jag heter Anders Milner och ska leda samtalet som vi ska ha här idag. Vi kommer att prata om var vi står idag, vilka förutsättningarna är inför framtiden och vilken utveckling vi hoppas på. Vi ska också försöka vända och vrida lite grann på positioneringsbegreppet. Flera av er kanske har varit på de tidigare passen som har handlat om positionering. Hur många har varit på ett pass om positionering idag? Ganska många. Vi ska försöka vrida lite på begreppet också och diskutera det ur så många synvinklar som möjligt. Med mig bakom mig här har jag dagens panel som alla så småningom kommer ge sin syn på ämnet. Vi har Christer Pettersson från Eniro. Vi har Rickard Wind från Combane Mobile. Och vi har Ludvig Linge från TAT som ersätter Hampus Jakobsson som har blivit sjuk. Så välkomna så mycket. Jag tänkte börja med att visa en äldre och lite mer obekväm variant av mig själv. Där sitter jag och jag har rest till Istanbul för att skriva ett reportage om mannen som sitter bredvid mig. Nämligen taxichauffören Isan. Och Isan ville egentligen vara i showbusiness, men han var taxichaufför. Och mediebolagen visade inte något större intresse för hans förslag. Hans lösning på detta var att förvandla sin taxi till ett slags entertainment center. Så man hyrde alltså Isan för en dag och så fick man åka omkring med honom och se Istanbul och hans perspektiv. Samtidigt som han då stod för underhållning. Vad jag inte visste då när jag reste dit var att han var fullständigt galen och att underhållning det, för hans del så innebar det att kunden satt där bak i baksätet när han körde i 90 och släppte ratten, ställde sig upp i sätet med huvudet ovanför takluckan och dansade magdans medan bilen rullade. Under denna något skräckfyllda resa så upptäckte jag en oerhört märklig sak, nämligen att taxichaufförerna i Istanbul inte navigerade med hjälp av kartor. De hittade fram genom att navigera stadsdel, kända byggnader, kända gator och så vidare. Men de kunde faktiskt inte riktigt säga var de var någonstans. Så vi gick så långt så att vi frågade några av Isans taxikompisar. Kan ni peka ut var ni sitter och fikar just nu? Och alla misslyckades. Alltså de hittade men de visste inte var de befann sig. Och som svensk så var ju det här såklart oerhört märkligt. Det blir inte mindre märkligt med tanke på att den första kartan som vi känner till faktiskt är från Turkiet. Där hittar man i utgrävningar vid en stad eller by som heter Katalhöyük. Och det vi ser här är alltså antagligen den allra första kartan, 8000 år gammal. Tidigare hade man gjort kartor över himlavalvet. Men för att göra kartor över marken så var man tvungen att komma upp på en hög höjd eller flyga eller annat som man inte kunde för 8000 år sedan. Så varför gjorde man då kartor i Katalhöyük? Varför gjorde man den första kartan här? Ja, på den högra bilden så ser vi ut hur det ser ut uppifrån. Och man gick alltså in genom hål i taken. Det var som radhus med ingången ovanför. Och de här röda prickarna ni ser, det är alltså takingångarna. Och när man då kom in så kom man ju såklart in då till fel person som låg där och sa att det här är inte ditt hus, det bor två hål bort. Och till slut så var man tvungen att lösa detta genom att titta på någonting som man kallade karta. Det är min teori i alla fall. Och sen dess har vi då utvecklat, i 8000 år, utvecklat karttjänster och gjort dem bättre och bättre och bättre. Och idag med GPS och annat så har vi ju fantastiska möjligheter att komma fram. Vi kan säga att vi har motsatsen nu till taxichaufförernas situation som de hade. Att idag vet ju alla exakt var vi är någonstans, men ingen hittar någonstans utan våra verktyg. Detta och mycket annat ska vi prata vidare om. Men nu är det dags för Christer Pettersson från Eniro att komma upp på scenen. Varsågod. Och du ska prata lite grann om den här utvecklingen ur ett kommersiellt perspektiv. Jag tänkte börja med att fråga dig, vilken är din egen personliga relation till de här nya positioneringstjänsterna som Skåla och Foursquare. Och...
man kan säga just de där, jag är ju så där person som gärna provar allting. För att det är klart att utan att prova sakerna själv så vet man inte riktigt hur de fungerar eller vad de kan användas till. Så även om tjänsterna ibland verkar lite... hör jag på att säga för yngre eller någonting, så hoppar man ner där och testar då. Men jag har ju testat Govalla och Foursquare och det var ju kul i början. Och det var ju liksom, man höll på att checka in med folk på jobbet och man snodde borgmästerskap föran. Men sen tröttnar man efter en månad måste jag säga. Så det känns som att Govalla och Foursquare måste nog ta det till nästa nivå för det ska bli spännande för mig i alla fall att fortsätta om man ska göra det. Så då måste nog vidareutveckla konceptet.
Ja, vi ska se var vi landar i vår framtidsdiskussion så småningom. Men varsågod så länge.
Tack så mycket. Christer Pettersson och jag jobbar på Eniro och är ansvarig för online och mobilt på Eniro i Sverige. Och jag ska prata lite grann om vad vi har gjort, mest bara kort och sen prata mer om vad jag ser kommer någonstans. För vi är inne, eller jag skulle ju anta det kommersiella perspektivet idag, så jag ska prata en hel del om vad jag tror att det kan finnas affärer någonstans framöver. Och ska man vara medveten om att mobil annonsering idag i Sverige omsätter ungefär, tror IRM i år, 60 miljoner. Medan internetannonseringen omsätter kanske 6 miljarder eller någonting. Så nu pratar vi om 1%. Så mobilannonsering idag är ju pytteliten egentligen då. Och ska öka dramatiskt till nästa år och bli 120 miljoner tror man. Vilket kommer då vara 2% av all internetannonsering. Så att även om jag har en bra känsla av allt det här så ska man vara medveten om att det idag är en ganska liten annonsmarknad. Och att det är mer användning som man bygger upp först. Vilket förvisso är bra. Det är bra att ha användningen först om man ska sälja annonsering. Sen finns det en annan sak som är lite spännande på det mobila området. Det är att Google har inte alls lika stark position på mobilen som man har på nätet. Jag tror att det var Forrester som sa att Google har väl 96% av all webbsökstrafik i Europa. Och 29% av alla sök på mobilen. Så att någonstans så finns det en marknad att ta där någonstans också. Mobilen är fortfarande ganska jungfrulig mark. Det är ingen som har liksom riktigt inmutat den positionen fullt ut. Ja, vad gör vi för någonting på Eniro? Vi bygger då ett antal positioneringstjänster och ganska många av de här tjänsterna har vi också AR i, eller förhöjd eller förstärkt verklighet som man säger också. Och det som är lite kul när man lägger på AR tycker jag på positionering är att man också kan tala om åt vilket håll man är på väg någonstans. Så har du uppe din telefon så kan du säga att jag ska gå åt det hållet och det innebär att du också kan vara lite mer specifik på vad man ska visa upp för information då. Så vi har egentligen då 3 stycken iPhone-appar i det här fallet då. Även om våran vanligaste app finns naturligtvis Android också då. Men vi har ungefär 240 000 användare på våran kärntjänst då, den som heter Live här. Inte nedladdningar, det är mycket, mycket mer då, för man laddar ju ner massa uppdateringar då. Vi har ungefär 40 000 på våran tjänst på sjön och Rejta som då är en social omdömetjänst vi lanserade för ett par veckor sedan har vi bara ett par tusen än så länge, men det växer rätt snabbt. Och Live eller Eniros vanligaste tjänst har vi lagt till AR då, så att du kan i live-läget då hitta vad du vill egentligen. I det här fallet så visar vi upp lite gula virtuella skyltar som tar om var bankomaterna finns. Men du kan lika gärna leta efter restauranger och du kan lika gärna leta efter en butik som säljer inredning eller kläder eller någonting. Men vi låter då använda AR-läget för att hitta saker. Och det kan jag också säga, jag har jobbat med kartor i ganska många år, jag jobbar på Eniro i 9 år och man märker ju att när man visar upp verkligheten och lägger upp ett lager med information på verkligheten så förstår folk det mycket bättre än en traditionell karta. Jag sprang orientering mycket när jag var yngre, jag tycker kartor är jättekul, men även om man åker upp till Lantmäteriverket i Gävle och dyker ner, där det också finns gamla kartor nere i arkiven där, så säger de att ja, men 50% av svenska befolkningen tycker kartor är svårt. Det är jättesvårt att läsa kartor. Det är en tvådimensionell vanlig karta. Så det är klart att när man visar upp informationen klistrat på verkligheten så kan ju 100% förstå det. Så det är dubbelt så många som kan ta till sig den här informationen. Därför är det jättespännande med den här utvecklingen. Vi har också en båtapplikation eller en AR-applikation för de som är ute i skärgården. Och den tänkte jag faktiskt visa upp. Nu ska vi se om jag lyckas med det här nu då. Jag lyckas i alla fall komma till rätt läge. Jag ska se om jag kan få den att starta också.
Hej, nu finns Eniro på sjön till din iPhone. Den hjälper dig att hitta sånt du behöver när du är på sjön. När du som vanligt är sugen på en sjömansbiff, håller du bara upp iPhonen så får du direkt se var de närmaste restaurangerna finns. Om du vill vara säker och boka bord får du numret på ett klick. Sen är det bara att navigera dit med ditt egna sjökort. Och givetvis finns Eniro 118-118 med för alla typer av frågor.
Så Eniro på sjön är ju då en tjänst för dig som är ute på sjön och vill få information då direkt i din iPhone. Nu så brukar vi rekommendera folk att planera sin rutt med det här. Inte att använda bara vår iPhone-app då ifall uppkopplingen skulle gå ner och sånt där. Så känns det ju inte lika bra. Ska vi se om det här fungerar. Det gör det inte. Jo, nu så. Rejta är ju då en omdömesajt. För er som var på den här positioneringsmötet innan så pratade man om det just att Govalla, där kunde man checka in men det fanns inga omdömen etc. Då. Och jag tror ju att en tjänst där man kan hitta restauranger utan att få omdömen från människor och veta om den här restaurangen är bra eller dålig börjar bli mer och mer skral, skulle jag vilja säga. Jag tror att användarna då förväntar sig att kunna se vad folk tycker om ett företag och framförallt då kanske kaféer, restauranger, hotell där man vet att det finns massa omdömen. Så Rejta är en tjänst som vi har både på webben och i mobilen som bygger bara på egentligen att man skriver omdömen om företag och delar med sig till andra. Man loggar in med Facebook. Man checkar inte in här. Vi har valt att inte bygga en check-in-funktion. Vi tror precis som i den förra sessionen att om Facebook Places lanseras snart så är det de som kommer ta den positionen. Det handlar mer om att hitta ett bra samarbete eller hitta sin plats i ekosystemet med Facebook snarare än att bygga det själv. Nu ska vi prata om business istället. Hur tjänar man pengar i den här världen och vad kan man göra och vad kan vi se är på väg någonstans? Och jag har ett antal saker jag ska gå igenom så ni behöver inte läsa från långt håll. Då, utan det första som vi tror i alla fall handlar väl ganska mycket om att positionera erbjudanden. Så i den här versionen då som vi inte har släppt den riktigt som vi håller på att släppa snart i Sverige. Så kan man då när man är i det här live-modet eller AR-modet så kan man klicka på visa tillbud står det här. För det här är från Norge just den här applikationen för det har vi redan lanserat då. Och sen kan man helt enkelt i verkligheten se var finns det tillbud, erbjudanden. H&M har någonting just nu, klicka där etc. Så att precis som man får kuponger hem i brevlådan eller någonting annat så kan du göra det i den virtuella verkligheten. Och sen bara gå in med din iPhone och visa upp det där erbjudandet och ta del av det bra priset. Så det är naturligtvis ett sätt att kapitalisera på positionering. Sen så ser vi att e-handel håller på att explodera naturligtvis. Då, för det är klart att man tror ju att om 2-3 år så kommer fler surfa in på nätet eller surfa från en mobil enhet än vad folk kommer göra från en dator egentligen. Och det är klart att e-handeln håller på att explodera någonstans då. Dessutom så börjar det bli ganska komplicerat att e-handla på nätet. Man ska ofta ha, du ska handla och sen ska du också ha en dosa till med och så ska du verifiera din betalning och sen när du sitter på jobbet så har du dosan hemma eller vice versa. Och man tror ju då att om man då har bra smartphones och fakturabetalning på e-handlarna så kommer det gå ganska snabbt att ta till sig det här beteendet att köpa på via mobilen. Och jag tror det var eBay här som säger att de kommer att sälja för ungefär nästan 400 miljoner dollar i år. Jag tror omsättningen kommer vara via telefonen. Det som är lite intressant också är att man tror att Android kommer att växa förbi iPhone om inte allt för lång tid. Och det trodde man kanske inte för ett halvår sedan bara. Men nu ser man ju hur de där telefonerna bara sprutar ut. Det kostar 2000 kronor istället för 6000 kronor. Så det är klart att det kommer hända saker i det här gränslandet. Det skulle förvisso också då kunna peka på att Google kommer kunna flytta fram sina positioner. Om det är Android som tar marknaden snarare än iPhone. Och ska vi se om jag lyckas. Jag är så van vid PC då. Så vi ska se om jag lyckas få upp den här då. Det här är egentligen en tjänst. Nej, det lyckas jag inte alls med. Den var där va? Det är egentligen en tjänst som positionerar e-handel. Så på den här kartan kan du i realtid se vem som köper vad var någonstans i världen. Så det här är egentligen en bokhandel i England då, som positionerar exakt var folk köper. Och där ska man säkert kunna bygga jättespännande tjänster på. Om man då tänker, vem köper vilket klädesplagg var? Och så kan man lägga ett socialt filter och annan intressant data på det här. Och göra någon jättespännande tjänster. Men det här är lite kul. Just nu var det någon i Australien som köpte någon spännande bok här. Nu var det i England. Sen var det i Norge också någon som köpte någonting. Men jag ser inte vad den heter. Vi går tillbaka till presentationen istället. Ska vi se om jag får fram den här. Ja, och då är frågan. Hur står man då rustad som... säg småföretagare eller mellanstort företag. För det är klart att jag skulle säga så här, 95% eller 97% eller 99% av alla företag kommer aldrig bygga några appar, för det är alldeles för dyrt. Det finns ingen chans att en frisör ska börja bygga en iPhone-app och en Android-app och så ska man uppdatera den där och så kommer något nytt och dödrut, utan då måste man ju anpassa sin mobila närvaro ihop med sin internetnärvaro. Så det vi säljer ganska mycket av, också i Norge faktiskt, jag vet inte varför det går så mycket bättre i Norge, men det känns som normen är lite mer på det här fallet, det är att anpassa folks vanliga webbsidor så att den fungerar i en mobil enhet egentligen. Då. Så att då känner den egentligen av vad som, här är en Android, här är en iPhone, här är en Nokia eller någonting. Och sen visar man upp den på anpassat istället. För det ser ju rätt yxigt ut, annars kan man väl lugnt säga om man har en ganska dålig webbsida. Det som är bra med dåliga webbsidor är att det ofta är ganska enkla webbsidor som inte byggde Flash, utan det är mer byggt i HTML. Så det är ganska lätt att anpassa dem här. Men det tror jag är en sån frågeställning som alla företag måste ställa sig. Ska vi in i det här app-racet och bygga massa grejer, eller ska vi försöka anpassa vår vanliga webbsida så den fungerar för så många mobiltelefoner som möjligt? Och det är klart att om man då tänker att om 2-3 år så är det fler som surfar på mobilen än via en PC, så måste du ju anpassa din webbsida. Annars förlorar du hälften av användarna där ute. Sen hittar jag det här roliga. Det här är inte vi som gör alls, utan det här är Mini Cooper som har något virtuellt GPS-race som börjar på söndag på Medborgarplatsen. Jag vet inte om man får de här presentationerna, annars kan ni bara gå till App Store och skriva in Mini Getaway i Stockholm och så kan ni börja spela. Man ska tydligen då springa runt och så ser man i realtid var den här minen finns. Och är man riktigt nära så ska man ta den där. Och sen piper man iväg och gömmer sig någonstans och hoppas att man är den som har den när spelet är slut. Tyvärr har de inte gjort det i något AR-läge. Det var ännu roligare om man haft det i AR, tror jag, man haft kunnat se verkligheten också. Men det här är ett GPS-baserat marknadsföringsspel då som man kan delta i om någon dag. Och jag har ingen som helst kickback från Mini Cooper. Det vore förvisso kul då att vinna den där fina bilen. Men hur som helst. Sen tänkte jag så här, vad kan man då tänka för spaningar som sitter liksom framåt i tiden? Så är det ju så att en position i sig är ju inte jättespännande. Det som är spännande är om man kan lägga till annan information och kombinera information så att det blir en riktigt bra tjänst för användaren. Och det där ser vi också lite grann. Det är väl klart att okej, om vi har en jättebra iPhone-app så kan man kolla okej, var ligger närmaste apotek. Så går jag dit och så är det stängt. Känns inte så där jättebra. Eller så går jag dit och så är det öppet och så har de inte den produkten. Eller så går jag dit och så är det öppet och så har de den produkten men den är slut. Känns inte heller så bra. Så det gäller liksom att kombinera, tror vi, realtidsinformation med position någonstans. Då. Så att jag vill egentligen inte veta var det finns ett apotek. Jag vill veta vem som har just det här schampot som jag behöver just nu inne i lager. Så det gäller att koppla upp sig då i så fall kanske mot lagersaldo eller någonting. Vi håller på att experimentera med det här. Vi har byggt in oss med ganska mycket till exempel restauranger. Så hos oss kan man ju söka då en restaurang som har bord en viss tid. Och så får man se bara de restaurangerna som har ett bord som jag kan boka. Eller hotell som har bokningsbara rum just det datumet jag ska bo där. Så slipper man alla andra som inte har det. Och där skulle man kunna göra hur mycket som helst med det. Det finns ju oändliga möjligheter. Så vet du positionen och vet du tiden och vet du könet, som du egentligen alltid vet, för du vet ju vem som har mobiltelefonen. Har du också då lite demografi och annan spännande information då, från till exempel att man är incheckad eller inloggad från Facebook, så kan du ju bygga jättespännande tjänster då. Jag var och pratade om AR igår på en annan konferens, och då var det en kille som hade massor idéer om det här. Han ville bygga en app som, när man såg en bil, så skulle man kunna gå fram och ta fram sin app och bara kolla på registreringsskylten och se vem som äger den här och vilket telefonnummer han har. Om man då skulle behöva ringa honom för att man tycker att han har parkerat fel eller man vill köpa en liknande bil. Eller så skulle man kunna koppla upp sig mot någon bilsajt och se, finns det någon liknande bil till salu någonstans i Stockholm? Den här bilen tyckte jag verkar rätt fräsch. Så det gäller liksom att se de här möjligheterna och vara kreativ. Men jag tror ju att positionen i sig kommer inte räcka för att det ska bli spännande tjänster. Det gäller ju att kombinera det med massa data också. Sen har vi börjat titta lite grann på såna här location-based reminders, som är något fenomen där man faktiskt struntar i tid och datum egentligen. Utan man säger så här, när jag kommer till den här platsen, då ska det här ske. Så ikväll när jag kommer till Coop på Medborgarplatsen, då ska jag handla det här och det här. Men det spelar ingen roll om klockan är 7 eller 9. Ja, det spelar kanske ingen roll. I här fallet så spelar det faktiskt roll vilken dag det är. Det kan vara bra att handla rätt också, så man har lite i kylskåpet i mobilen. Men det här är någonting att man tar bort det geografin som styr vad som är viktigt, inte tiden och datumet. Och om man då tänker tillbaka på det här, hur ska man tjäna pengar, så tror ju vi också att det här med erbjudanden och att veta så mycket som möjligt om den personen är ju det som kan göra den här marknadsföringen riktigt skräddarsydd. Och ett exempel kan ju vara, okej, om man då har en fin, om man är på Govalla eller man är på Nir eller vad man är, och så hittar man massa restauranger, så tror vi att det är ganska stor skillnad på att vara där klockan 7 på morgonen och 7 på kvällen. 7 på morgonen vill du sannolikt se restauranger som serverar frukost. Och 7 på kvällen vill du ha någon som serverar middag, som har bokningsbord, bara bord, och som minst har en 4 eller 5 i betyg eller någonting annat. Och det här är ju frågan om vem kommer att bygga sånt här skönt system för annonsering på ett bra och enkelt sätt. Och det finns ju ett antal sådana då i USA. Och Adlocal är väl ett som har byggt ett AdWords-liknande system. Du går in och säger att den här tiden, de här dagarna, den här platsen, då vill jag skjuta ut det här erbjudandet till alla då som surfar just då. Det svåra här, och det man ska vara medveten om, som är en hämsko naturligtvis, det är att du måste få användare att tacka ja till det här. För det här är ju naturligtvis en opt-in-historia då. Så att då finns det ju många som bygger appar och försöker få dig att ladda ner dem här för att du ska få de här fantastiska erbjudanden. Och det är ju en jätteutmaning naturligtvis då, att få kritisk massa genom att folk ska tacka ja till någonting. Och där har ju sannolikt teleoperatörerna en mycket större möjlighet egentligen, för de har ju per definition rätt att kontakta sina kunder och har ju de kunderna i sitt register någonstans. Så att teleoperatörerna kan vara bra positionerade här. Jag vet att i förra sessionen pratade man om att Google och Facebook var de som låg bäst till. På ett sätt ja, men teleoperatörerna vet ju precis vem som har vilket abonnemang och precis vad den här personen brukar göra och får också kontakta dem. Så jag tror att det räcker inte att vara en internationell stor aktör. Du måste också ha någon lokal förankring och en lokal databas och relevant lokal data. Här är min sista bild. Och vad ser vi komma i framtiden? Jag försöker liksom bara tänka lite mer generellt då. Okej, det finns 300 000 appar och de har laddats ner 3 miljarder gånger. Och då inser man att om jag bygger då app 300 000 1, kommer den synas jättemycket. Och hur relevant är det för många småföretag? För oss är det jättekul att bygga med apparna och det här känns ju som någonting som också användningsmässigt går jättebra. Men för ett vanligt företag så är nog den stora frågan, hur ska jag få en mobil närvaro som fungerar utan att jag ska bli ruinerad? Och vem kommer att tillhandahålla de tjänsterna? Sen att Android kommer växa och kanske bli större än iPhone. Sanningen är väl snarare att smartphones generellt kommer bara bli gigantiskt stort. Så att då kommer det säkert bli priskrig, vilket blir jättebra för konsumenterna. Och ännu fler kommer köpa de här. Och ännu fler kommer surfa på dem. Och sen är väl frågan vem som knäcker koden här och bygger något riktigt bra annonsverktyg för det här. Eller lyckas liksom kombinera alla de här fantastiska databaserna där ute och bygger de absolut bästa tjänsterna tillsammans med positioneringen. Och sen den sista frågan som jag har, för jag har ju jobbat med det här i snart 10 år då, och man brukar ju alltid säga att nästa år då blir det the year of the mobile, nu ska vi tjäna pengar. Och det sa vi 2001 och det säger vi 2010 också, och vi hoppas att det blir 2012 kanske eller någonting. Men det är klart att om fler surfar via mobilen än via en PC, så måste ju annonsmarknaden någon gång komma, och det måste ju bli någon slags catch-up-effekt där. Och därför är vi där egentligen. Men vem som kommer bli vinnare, jag vågar inte ens chansa på det här som med Facebook och Google. Men jag tror det finns god plats för lokala aktörer också där. Det är ganska övertygad om. Tackar.
Får vi se om vi kan dra ur det något svar sen i diskussionen här mellan Google och Facebook. Vi får väl nästan rösta till sist. Nu vill jag hälsa välkommen Rickard Wind från Combain Mobile. Och nu ska du ge oss din syn på vad vi har att vänta oss framöver här.
Ja.
Hur, om vi ställer samma fråga som till Christer, hur är din privata relation till de nya tjänsterna?
Den, får jag säga, den är mycket god.
Den är mycket god, ja.
Nej, men jag det har varit en del Goalla och Foursquare och Brightkite och Google Attitude och egna Perposition-tjänster och liksom. Mm.
Vad är det du personligen mest har ut av det, alltså vid sidan av jobbet i ditt privatliv?
Ja, det var, alltså man kan säga, nu är inte riktigt Facebook positionsenablat än. Men det räcker ju faktiskt i sin Facebook-status skriva att man är här. Och i och med jag gjorde det nu när jag satt här idag, så var det en massa vänner. Oh, jag är också här. En gammal kompis som heter David. Oh, är du här? Och så vidare. Så att just den, att de här medierna, verktygen, hjälper en med den här kontakten, interaktionen med sina vänner. Så.
Ja. Mm. Varsågod, det ska bli spännande att höra vad du
säger. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag har ett förflutet från stand-up-världen. Jag har varit med i Malmö Comedy Club. Och när man kommer upp på scenen så brukar det alltid vara att det är någon som de säger så här: här kommer Rickard Wendt. Och sen är det massa applåder. Ska vi prova det bara sånt? Entry. Bara se vilken stämning det kan bli i lokalen då. Här kommer Rickard Wendt! Härligt. Tackar, tackar. Jag bara tänker, klockan är mycket också så det är bra om folk kommer igång lite. Så här. Vi har pratat mycket om olika tjänster inom här positionsbaserade LBS. Men det är en massa roliga saker. Men det är tre utmaningar när man ska jobba med de här grejerna. Det är det vi ska gå igenom. Tre utmaningar inom LBS. För att det är stora möjligheter. Jag ser LBS, jag ser det verkligen som en helt ny paradigm av tjänster som möjliggörs. I och med att telefonen får plötsligt tillbaka sin position. Innan, när man ringde en fast telefon, så visste man precis att man ringde hem till Timjanvägen 1. Nu när man ringer ett mobilnummer så vet man inte var är människan. Det är den vanligaste frågan när man pratar, var är du? Men nu när vi får positionering i telefonen så får alltså telefonin tillbaka sin position. Och där har vi då massa intressanta tjänster. Men då, som sagt, de här utmaningarna. Den första: hur ska man säkerställa att man har en bra position i sin telefon? Både inomhus och utomhus utan att ta slut på batteriet. För det vet ni som har iPhone. Kör ni en app för länge så har ni den här röda batteriet och sen är den död. Det ska vi prata om. Nästa utmaning är, jag berört det lite, hur man tjänar pengar på de här tjänsterna. Och sen nummer tre, hur ska man förbereda sig för morgondagen? Vi börjar med den första. Och hur ska man då göra detta? Svaret är hybridpositionering. Det är väldigt mycket prat om GPS. Och bara om man bara funderar lite kring GPS. Alltså jag tycker det, om man liksom bara tänker, de är 20 kilometer upp i luften. De åker i hundratals kilometer i timmen, tusentals kilometer i timmen. Och så hjälper de dig att positionera din mobiltelefon på 5, 10, 15 meters noggrannhet. Det är egentligen rätt så fascinerande. Men det är ju det att i och med att de är så långt bort, det är så svaga signaler, så kommer det inomhus så tappar du GPS-signaler. Och sen så kräver de ett chipset, ett extra chip i din telefon, och det drar mycket extra ström. Så därför så ska man då, kan man då komplettera detta med andra positioneringslösningar. Och där har vi då bland annat wifi. Mobiltelefoner och smartphones då har inbyggda wifi. Man känner av vad det finns för wifi i luften, använder den informationen för att göra en positionering. Det finns då databaser som har samlat upp all den här wifi-informationen, var wifi-spottarna finns, och så använder man det för positionering. Likadant så finns det 3G-master runt omkring som sänder ut sina signaler. Telefonen har ju redan ett inbyggt GSM-modem i telefonen. Så telefonen känner redan av vad det är för en 3G-mast den pratar med. Så det behövs inget extra chipset, det behövs ingen extra ström. Telefonen känner redan av vilken basstation den kopplar till. Det som behövs är en databas som man gör ett uppslag i och därifrån hämtar en position. Sådana databaser finns. Ett annat alternativ är det som vi har här i, på mittenbilden där nere. Det är alltså när man använder all den intelligensen som finns i operatörernas nätverk. operatörerna vet ju vilken basstation som telefonen är kopplad till. Så då kan man som tjänstutvecklare skicka en fråga till operatören. Var finns den här mobiltelefonen? Man skickar in mobilnumret och så får man tillbaka en position. Det som krävs där är ju att den här användaren av mobiltelefonen har godkänt att man gör de förfrågningarna. Men återigen där, det kräver ingen speciell telefon. Det fungerar på alla telefoner. Och sen lite udda positioneringslösningar som man inte riktigt tänker på. Jag har nämnt RFID, NFC och tvådimensionella streckkoder. För det är ju faktiskt så att har man satt upp en RFID-tagg på, säg jag sätter en på väggen här, då vet vi att den RFID-taggen sitter där. Den har ett unikt ID i sig. Så att om jag kommer med min telefon och skannar av den taggen, eller om jag har en sån här streckkod så jag startar kameran och läser av den, då vet man ju att jag är precis här. Då kan man använda det för positionering. Så att genom att skanna av den till exempel, då kan jag få reda på vilka alla av mina vänner finns i närheten som också har skannat av. En väldigt rolig tillämpning av de här tvådimensionella streckkoderna till exempel är att man sätter en sån på insidan av alla toalettdörrar. För då kan alla som sitter där, de har ingenting att göra. Ni vet, man brukar ta upp mobiltelefonen. Men istället så skannar man koden. Och sen kan man börja twittra med koden och lämna meddelanden till alla andra som sitter i toaletterna bredvid. Så att, ja. Vi fortsätter. Lite angående CLID wifi-positionering. Jag jobbar på det här företaget som heter Combain. Medgrundare i det bolaget. Och vi jobbar då alltså med crowdsourcing av CLID wifi-information. Så att de här orange målade ytorna, det är där vi har samlat in wifi och CLID-master. Så att just nu, den här grafen uppdateras i realtid på vår hemsida. Så att när jag tog den bilden då häromdagen så hade vi 10 miljoner celler 3G-master och sen hade vi 28 miljoner wifi. Som då används för att positionera mobila enheter. Sen angående QR-koder. Den här tekniken har funnits sen slutet på 90-talet. Det är ett företag i Japan som har patenterat detta, men de har lämnat det licensfritt. Men den, som sagt, den har funnits i över 10 år. Men tittar man nu här på den här Google Search Insight-grafen så boomar den nu här slutet 2009, så bara sticker det. Vad är det som gör det att det här med QR-koder blir så populärt nu? Det är för smartphones. Helt plötsligt så blir det en användarupplevelse och skannar de här taggarna. Det har inte varit roligt med gamla mobiltelefoner och skanna en tagg och få någon svartvit textmeddelande i telefonen. Skannar du en sån tagg idag med en smartphone så kommer du ut och får en härlig upplevelse. Så. Och sen så det här till hur man ska tjäna pengar på detta. Och så fort jag hör den frågan, hur ska man tjäna pengar, då tänker jag på det här filmsnittet med Tom Cruise från filmen Jerry Maguire. Har ni sett det? Har ni inte sett det? Nu får ni se det. Är ni beredda?
What can I do for you, Ron? You just tell me what can I do for you.
It's a very personal, very important thing.
Are you ready, Jerry?
I'm ready.
I just want to make sure you're ready, brother.
Here it is. Show me the money.
Show you the money.
Oh, no, no. You can do better than that, Jerry. I want you to say it, what you would mean it, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it.
Yeah. No. Show you the money.
That's not show you. Show me the money.
Show me the money.
Yeah. Louder.
Show me the money.
That's it, brother. What you got to go.
Show me the money.
I need to feel you, Jerry.
Show me the money.
Jerry, you better yell. Show me the money.
people.
I love black people.
What you gonna do, Jerry?
Show me the money.
Congratulations, you're still my agent.
Så att, ja, vad tyckte ni? Underbart, va? Så, show me the money. Vad är pengarna då? Och det är ju så att vi har varit inne på det innan också, du nämnde det liksom. Om man gör appar, och det är redan 3 miljoner appar, vad hjälper om jag kommer den här 3 miljoner till inte? Det är jäkligt svårt, speciellt när många av apparna är gratis också. Då kommer man då och ska försöka ta betalt. Så ja, det är tufft. Och likadant som nu man tittar på här med navigering. Hela det här Lundabolaget, vad heter de nu? Som blev i konken. Som de la ner Vodafone och köpte upp dem. Wayfinder, ja, precis. Hela navigeringen ryckte undan benen där navigeringen blev gratis från Google och från Ovi Maps. Så att innan vi fortsätter den diskussionen med pengar så vill jag bara prata om det här med värdet av nära. För det är nu när positioneringen kommer in så kan vi verkligen börja jobba nära. Bara titta på det här exemplet. Den här grafen, jag vet inte om den går att tyda. Det var ju precis som du sa att vissa har svårt att tolka kartor. Ännu fler har säkert svårt att tolka så här diagram. Men om jag bara försöker förklara. Är det en bilolycka som inträffar hemma i ditt kvarter? Då påverkar det väldigt mycket. Men är det i en annan stad, i ett annat land? Ja. Men det är när man kommer upp till en jordbävning. Då börjar det verkligen bli, då är det rätt så många människor inom radio som bryr sig om den här jordbävningen. Så att ökat intresse, ökat värde, desto närmare saker och ting händer. Ett jag vet inte om jag kan säga det här exempel, men har du hundskit i din trädgård, är det jättejobbigt. Men är det grannens, bryr dig inte alls. Ja. Men om vi då tittar istället, om vi tar det lite mer i relation till vad vi snackar om nu, så är det ju mobilkupong. Så att om du kan få den här mobila kupongen och den gäller i den affären du är just nu, då, ja men det här var ju bra ju. Det köper jag. Är den i några kvarter därifrån? Nej. Och är det i en annan stad, då bryr jag inte alls. Så att om vi då med hjälp av positioneringslösningarna kan se till att du får erbjudanden som är mer relevanta utifrån där du är då. Och då kommer vi in på det här med positionsbaserad mobilmarknadsföring. Och Gartner tror ju till exempel att det kommer ligga mycket pengar i det. Men sen är det som du säger, i dagsläget så är ju fortfarande mobilannonsering en bråkdel. Men den ökar kraftigt. Och att det då är ett värde av det här med nära annonsering. Om vi då bara några termer här. Alltså det här location-based advertising till exempel. Att man har appar som då annonserar ut någonting som är kopplat till där du är då. Och sen är det ju till exempel det här när du söker på någonting som är, till exempel om jag tar upp en iPhone idag och skriver in taxi. Jag tror de har löst det nu så att är jag i Lund och skriver taxi så föreslår den taxi som är från Lund. Men det var inte länge sedan som man skrev in taxi i Lund och så föreslår den taxiblogg upp i Stockholm. Så att där pratar vi om lokalanpassat sök. Och sen är det sådana här shop alerts. Det är också en sån gammal, när man har pratat om location-based marketing, att det här Starbucks-exemplet. Att när så fort jag närmar mig en Starbucks-affär så ska det komma en pling i mobilen. Mer om det sen. Och sen är det här med lokala, hyperlokala nyheter. Så att du tar upp mobilen och får nyheter om vad som har hänt i din trädgård eller på din gata eller ditt kvarter. Och det här Starbucks-exempel, det har pratats om det i så många år. Och folk har liksom velat att det här skulle plinga till i mobilen när man närmar sig Starbucks. Alla har fantiserat, alla har liksom frågat om, kan man inte göra sådana lösningar? Och det är det här med opt-in-förfarande. Ska man få till en sån lösning så måste ju någon konsument ha har sagt till att jag vill ha de här. Man måste ha någon teknisk lösning som ligger och känner av att mobiltelefonen verkligen kommer nära Starbucks, och då triggar någonting som kickar igång detta. Men nu, faktiskt bara häromdagen, här den 18 oktober, så är den här nyheten då om att Starbucks och L'Oreal tillsammans med operatören O2 har nu realiserat en sån här lösning. Och det har de gjort då med hjälp av operatören, sitter ju på sitt mobila positioneringssystem. De känner av vilka 3G-master som mobilerna är kopplade till. De kan avgöra om konsumenten då är nära och kan då skicka ut någonting till mobilen som ändå en kupong. Och här, ni ser här på bilden, så är det ju en iPhone och det är lite flashy bilder och lite så. Och jag förstår inte varför de inte har lagt upp ett sånt exempel på YouTube. Men det jag hittade på YouTube ger ändå lite känsla av vad det är. Man optar in till vad man är intresserad av. Och det är för olika butiker som man vill ha de här alerten från. Fungerar på alla mobiltelefoner. Det räcker att mobiltelefonen är på. Operatören känner av vad det är. Och så kommer han nära och så plingar det till. Och så är det ett sånt gammalt textmeddelande. Och han triggar på det erbjudandet med en gång. Och han är så glad. Han har varit inne och shoppat. Ja. You got the point. Men som sagt, man kan göra det. Liksom, ni förstår principen. Men sen då att med dagens mobiltelefon och smartphone så kan ju själva erbjudandet se lite roligare ut när det kommer i telefon. Och lite roligare har ju till exempel då Apple gjort det med sina iAds. Så bara ett litet exempel på det.
I've got one here that's Nike. We love Nike. And we made this ad up for their Air Jordan shoe. Again, none of these folks are endorsing us in any way. We just love their brands and love their products. So this goes right into a video. So let's go ahead and look at, I can look at design or some photos, but I'm gonna show you this cool thing, history here. And that, again, somebody built that little navigator, very simple. So this is the history of the shoe, starting in 1985, and you can just flick through the different years, and you know, see how the shoes evolved.
Allting gjort i HTML5, inget flash.
You know? So again, you can just see the shoe progress throughout the years. Pretty cool. So let's go back, and here's Nike ID. This is a really cool program where you can make your own shoe. And Nike's been doing this for a while, and it's great. And so it says, shake your iPhone for more examples. So I shake my iPhone, get another one. Shake my iPhone, get another one. And there's an app right here, Nike ID, that I can download to my phone, and it lets me build these custom shoes and order them from Nike right here on my phone. And if I want to find a store that's carrying these nearby, again, it'll find my location and put up some places to carry the shoes. Right? So that's an example of what a Nike ad could look like.
Mm. So, lite snyggare än Placecast, men också positionsbaserat och visar var det finns shops i närheten. Och sen den sista utmaningen. Hur ska man förbereda sig för morgondagen? Man läser de här siffrorna, 5 miljarder mobilanvändare. Man, det är liksom, tänk att bygga tjänster och ha den potentiella målgruppen. Det kan vara lätt att räkna hem kanske ett business case när man multiplicerar upp det. Men titta på nästa slide. Så är detta ett uttalande från Ericssons årsredovisning 2009. De uppskattar att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020. Så vi jämför uppkopplade användare mot uppkopplade enheter år 2020. Om man ska börja bygga positionsbaserade tjänster, om man är ett litet startup idag, så kan man ju fundera lite på den här maskin-till-maskin-branschen. Vad händer när det sitter uppkopplade enheter i 50 miljarder prylar runt om i världen? Då bygger man ett digitalt nervsystem. Lägger en sån här liten pryl i barnens ryggsäck, i deras kläder, i bilen, i fruns handväska, i se till att ugnen är uppkopplad. Ja. När du sitter där i bilen hem stressad för du ska hem och laga maten innan det där föräldramötet eller någonting, så får du ett sms från det digitala nervsystemet som säger till dig: barnen är hemma från skolan. De sitter just nu på sina rum. Du behöver inte köra så fort. Jag sätter på ugnen när du närmar dig. År 2020 är det en realitet. Utifrån det exemplet så kan man ju prata om blir ökad trafiksäkerhet. Alla känner av, allting känner av när någonting är nära, bromsar. Bättre äldreomsorg, man känner av när folk har varit där och tagit hand om dem och så vidare. Så att, ja, det blir en intressant framtid. Summering, de här utmaningarna, för att möta de här, tänk hybridpositionering, alltså utnyttja mer sensorer än bara precis GPS. Tänk hyperlokal marknadsföring, tänk maskin till maskin. Tusen tack.
Tack så jättemycket, Rickard.
Tack.
Tack. Och efter detta så är det dags att välkomna Ludvig Linge från TAT upp på scenen. Du är ganska nyinflyttad i Stockholm.
Just det, det vet jag. Absolut.
Har det varit någon hjälp till dig? Nya positioneringstjänster i din flytt? Liksom.
Ja, men det är fantastiskt. Det var kanske inte så mycket, jag har varit i Stockholm tidigare, men jag var i San Francisco förra hösten, bodde där. Och då var det liksom en helt ny värld. Och det första jag gjorde där var ju att ta upp telefonen, min nya Android-telefon, min Nexus One, som jag var så lycklig över. Och det fräcka där var att jag kunde verkligen göra det här pizzatestet. Att jag kunde säga till telefonen pizza. Och sen så kunde den faktiskt berätta för mig var jag hittade närmsta pizzeria. Det var fräckt.
Härligt. Och du, TAT, The Astonishing Tribe, kan du kort berätta vad ni gör?
Just det. Mobila användargränssnitt. Så vi hjälper olika bolag runt om i världen att skapa bättre och mer användarvänliga telefoner. Och faktiskt bilar och andra prylar för tiden också. Okay.
Spännande. Och nu ska du få vrida lite grann på själva begreppet location. Så varsågod.
Gärna. Tack så mycket. Ludvig heter jag. Jag tänkte jag skulle prata lite grann då om att uppleva location. Och nu pratar vi svengelska location position. Vi har pratat mycket under dagen idag om location-based services och positionstjänster och så vidare. Då tänkte jag att jag tänkte gå lite grann från att säga hur location kan vara mer än bara en karta. Och liksom ta det hela vägen från kartan, den enkla kartan som många kanske tänker på när man säger position, till en kontext. Och visa lite exempel däremellan på vad jag menar med det då. Och jag har alltså då varit med och grundat ett bolag som heter TAT. Vi är ungefär 170-180 personer. Det finns, om man pratar platser då, så finns vi huvudkontoret i Malmö. Och sen i USA och Korea. Och spinna lite på det här med vad är det som gör att location-based services ska ta fart och så vidare. Jag tänkte bara kommentera det som vi pratade om här innan med smartphones, och det har säkert pratats mycket om smartphones idag. Vi jobbar ju extremt mycket, vi har liksom haft en historia där vi har jobbat med världens 5 största mobiltelefontillverkare, och så är vi väldigt glada över det och sådär. Men skillnaden idag är fantastisk, för att idag jobbar vi inte med 5 stora mobiltelefontillverkare, utan alla ska bygga telefoner och alla ska bygga tablets och så vidare. Och om jag raljerar lite så kan jag säga att det har aldrig varit så enkelt att bygga en smartphone som idag. Du bestämmer dig för vad du vill köpa för hårdvara, köper från en hårdvarutillverkare i Asien, beställer kanske 5000 enheter Android-baserade smartphones. Och sen så differentierar du det lite, sätter din prägel på telefonen och så förpackar du det i en liten snygg lodda. Och sen kan du börja sälja det. Det är helt fantastiskt, och det är fundamentalt annorlunda från hur det var för några år sedan. Och det är ju bara, hela det fenomenet kommer ju göra att vi kommer att se en herrans massa smartphones ganska snart runt om i världen. Jag ska inte prata mer om TAT, utan istället gå över till att prata om en enkel karta. Det här är då positionen på vårt kontor i Malmö. Och då kan man fråga sig så här, ja, men kartan är kanske det första som man kommer att tänka på när man hör position eller location. Men det kan ju vara så mycket mer, och vi har pratat mycket om det idag. Jag ska försöka guida er igenom, sätta det här lite grann i sitt perspektiv. För om man jämför med tid, så kan man säga att, ja, men hur representerar man tid då? Ja, och säger man tid, inte plats utan tid nu, så tänker kanske de flesta då på en klocka som ser ut så där. Men sen kan man ju tänka efter så här att klockan, det här, om vi pratar användargränssnitt då, för det tycker jag är roligt att prata om. Här har vi då en urtavla och så några visor och så vidare. Ett användargränssnitt för att på något sätt representera tid. Och sen så säger man, men det här är ju också en representation av tid, fast med ett lite annat användargränssnitt. Det här är ett stoppur istället. Fortfarande tid. Och det är fortfarande ungefär samma formfaktorer och så vidare. Och det här då, här är schemat för dagen. En kalender. Här pratar vi återigen om tid, men här är det mer tid relativt för andra. Och här sätter vi också då tid och kopplar det till olika typer av information. Och nu står jag och pratar om tid när jag borde prata om position, men det är egentligen bara för att sätta det lite grann i perspektiv till varandra. Och tittar vi då här återigen, så är det här ett flygfoto då av kontoret i Malmö. Och så går man tillbaks nu från tid tillbaks till position, och så funderar vi på, ja men där, nu ska vi säga en laserpekare här. Där har vi vårt kontor i Malmö. Och det är så här, det skulle ju kunna vara en GPS-position. Det kanske det var, man hade den första GPS-enheten med sig för några år sedan. Då var det en GPS-position. Det skulle ju också kunna vara Torggatan 2 som är adressen dit då. Sen skulle det också kunna vara, det skulle kunna vara byggnaden, alltså det här huset där då. Men sen skulle det också kunna vara en arbetsplats där det jobbar kanske 100 personer ungefär idag. Och sen så lägger man på ett lager till, så skulle det kunna vara min arbetsplats med allt vad det nu innebär för någonting. Och det är det här som jag tycker är intressant. På samma sätt som man kan gestalta tid på många olika sätt och det kan ha olika betydelser, så kan en position vara allt från en GPS-position till min arbetsplats. Och om man då tar ett steg tillbaka så funderar man på det här med GPS och sådär. Backa tillbaks bandet till GPS-positionen och kartan och så vidare. Och i den första GPS-utrustningen här, den hade ju inte överhuvudtaget någon karta, utan det var positioner. Och det var en ganska tråkig upplevelse. Men den hjälpte säkert många på traven. Det som hände sen då, och här har vi en mer modern GPS-utrustning, det var att man la på en tvådimensionell karta till att börja med. Och sen så kunde man börja räkna ut rutter och så vidare. Och sen så kunde man prata om points of interest, och man kunde tagga olika saker på de här kartorna. Schysst. Man började också införa viss tredimensionalitet i det här. Att gå från, man kan se på den här GPSen, den är någorlunda modern, så där har man inte bara en platt karta, utan man har faktiskt tippat den lite grann och fått den i tre dimensioner också. Och just den här tredje dimensionen är intressant att titta på. Fortfarande är vi i kartor nu, men vi tittar på det så här istället. Det här skulle kunna vara ett exempel på hur framtidens GPS, eller det vi tänker på som GPS-mottagare eller navigationsutrustningar ser ut. Alltså där man försöker få till en mer sömlös övergång mellan den tvådimensionella kartan och den tredje dimensionen. Och just kanske som också lämpar sig mer för gång när man är ute och går i verkligheten så att säga. Inte bara den här bilupplevelsen som de klassiska navigationsutrustningen har varit. Så där är återigen kartan. Och liksom att med det här så vill jag på något sätt visa att man har gått från en väldigt platt tvådimensionell karta till en lite mer liggande tredimensionell karta. Plus att om man verkligen utforskar vad man kan göra i den tredje dimensionen, som jag har sett exempel på många gånger tidigare idag, lägga på olika typer av information på platser. Och sen kan man då fundera på, ja, det här var utomhus. Och om man då går inomhus, hur skulle det se ut då? Hur skulle navigation till exempel se ut inomhus? Och man kan ju fundera på, skulle det vara den här klassiska nödutgångskartan som man ser på väggen i byggnader? Eller skulle det se ut mer så här då? Återigen, exempel på förstärkt verklighet eller augmented reality. När man kanske skulle ha den här typen av användargränssnitt för att hitta rätt och navigera till ett konferensrum då, till exempel. Men återigen, vi är kvar i att det är fortfarande en karta, fast med ett lite annat användargränssnitt. Vi såg platta kartor, tredimensionella kartor, och här är vi i en lite annan användarupplevelse. Men det är fortfarande i grund och botten en karta, det handlar fortfarande om navigation. Om vi då går inifrån och ut och in i bilen, så kan man säga, i USA så är det ju numera då förbjudet att skriva textmeddelanden när man kör bil. Och då är det inte så långt att tänka sig att det är inte så där supersäkert att ha en liten GPS som man ska sitta och titta på så där bredvid för att visa vägen då, en liten navigator som sitter bredvid så där. Utan vi har ju sett, och vi ser ju exempel, vi jobbar med bilindustrin, så att vi ser ju exempel på nu heads-up displayer och så vidare där man faktiskt fäller in en upplevelse i vindrutan på bilen, och det är rätt så häftigt. Då skulle man kunna skapa den här typen av förstärkta kartor eller förstärkt navigation baserat på kartinformation, där man istället då för att ta en platt karta som man tittar på har en röd linje som man så att säga ska följa, som då läggs in i instrument eller vindrutan på bilen. Och den här röda linjen skulle ju kunna bli tjockare där man har trafikstockningar och så vidare. Ja, ni kan tänka själva hur det skulle kunna se ut. Men fortfarande kartor med annat UI. Sen idag har vi pratat mycket om det här då. Nu släpper vi på något sätt kartan en liten stund. Och så har vi pratat om Foursquare, vi har pratat om Facebook Places, Goalla och så vidare. Och här har det inte handlat så mycket om kartor, utan här har det handlat om ställen. Man ska checka in på olika ställen. Det är en modern version av Killer Who Was Here på något sätt. Så från kartor, position, GPS-positionen betyder här istället att man är på en plats. Man är på ett ställe. Och då ser vi den här typen av applikationer. Foodspotting, man kan checka in maträtten man åt på ett visst ställe på en viss restaurang. Den här historien då, det är återigen för att hitta den bästa restaurangen i närheten eller en restaurang som serverar en viss typ av mat. Det här är en kompass som visar vägen till ett ställe där det finns många kvinnor. Och det här är då för att hitta rätt typ av människor, rätt typ av plats och rätt typ av ställen. Och det här fungerar ju då såklart inte bara mobilt, utan den här finns ju också på, det finns ju en sån här assisted serendipity heter den, som kan tala om för en var du har checkat in väldigt mycket kvinnor, en variant av den där mobiltjänsten. Och den här fungerar ju på nätet också så att säga. Men om vi går från ställen, från restauranger, från nattklubbar och allt vad det nu kan vara, till fysiska platser igen då, så kan vi titta, här har vi i Amsterdam så har ju Layer då lanserat en applikation där man kan se var det finns objekt till salu genom att titta runt omkring sig så här då. Spännande, och återigen kan man fundera på vilken position eller vilken plats, vem som kommer äga det här location spacet, vilka olika aktörer som kommer vara framgångsrika här. Jag tror personligen väldigt mycket på att det behövs infrastruktur, och vi har pratat mycket om Facebook och vi har pratat om Google och så vidare. Jag tror det är infrastrukturbyggare som på något sätt behövs. Google kommer att göra det möjligt med massor av Android-telefoner. Facebook kommer att göra det möjligt genom att tillgängliggöra social data och så vidare. Men det är lite som att bygga järnväg och så vidare. Behövs infrastrukturen, och sen så kanske det är någon annan som ska köra på rälsen. Och jag tror det finns goda möjligheter där att tjäna pengar. Om vi stannar kvar vid platser och tittar på det här, så är det ett exempel på hur man genom att titta runt omkring sig skulle kunna få mer information om byggnader, om platser runt omkring sig. Och tittar vi på det här, för att knyta tillbaks lite grann och prata om tid innan, så är det här också ett sätt att knyta ihop en plats med en tid. Det vill säga, och det här skulle vara möjligt att bli trevligare och det blir en bättre användarupplevelse nu med alla tablets som kommer. Ett sätt att uppleva platsen du befinner dig på och kanske även resa tillbaka i tiden och få mer information om hur, vad hände på den här platsen tidigare, vad hände här 1968 eller kanske till och med hur såg det här ut 1968. Det skulle vara ganska intressant. Och sen slutligen då, om man går från en plats till och spinner vidare på tiden, så kan man säga att det handlar inte heller bara om vad som är relevant när jag är på en viss position eller när vad jag är på en, vad som händer när jag är på en viss plats. Det här är egentligen min drömapplikation. Det här är en sån här standard to-do-lista med den finessen att den kan tala om för en vad jag ska göra när jag är i bilen, vad jag ska göra när jag är hemma och framförallt då vad jag ska göra när jag har människor nära mig. För glömsk som man är så skulle det vara fantastiskt. Så att det handlar egentligen inte om någon specifik plats, utan det handlar bara om vad händer när jag är nära Richard till exempel. Eller vad ska jag göra när jag är nära Linda. Den typen av tjänster. Och här är vi ju långt från en specifik plats, utan det här är ju när jag är nära en specifik person. Så position då, location, vad kan det vara för någonting? Idag har vi pratat om, och jag har försökt ge en liten bild av hur det kan se ut när man går från en karta till en mer glorifierad karta, när man vänder på och inte bara har den i två dimensioner utan lägger den i tre dimensioner. Och hur kan det se ut när man har ett helt annat användargränssnitt för samma position, för samma navigation kanske som en karta representerar? Vi tittade på bilen och vindrutan på bilen och så vidare. Och sen att det skulle kunna vara ett ställe, en venue, en restaurang till exempel. Att det kan vara en fysisk plats som man vill undersöka, upptäcka, uppleva på ett sätt. Eller det kan vara en kontext, sammanhang, när jag är nära Anders eller när jag är nära Rickard eller vad det nu kan vara för någonting. Så det har varit ett litet sätt att försöka skapa en, vända och vrida lite grann på begreppet position och begreppet kontext. Då. Så det var det. Tack så mycket.
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Varsågod och slå den ner. Den här förändringen är ju såklart, som vi har framför oss, är såklart gigantisk egentligen med alla möjligheter. Och hur stor förändring tror ni att det här handlar om för vårt vardagsliv? Kan vi greppa det? Vad säger du, Christer?
Ja, det var svårt. Man kan säga så här att normalt så går det inte så fort som man tror. Utan för 10 år sedan trodde vi att dagstidningen skulle vara borta, och det är den ju inte nu heller någonstans. Då. Så det är svårt att säga, men det känns ju ändå som att det går ju fortare för varje gång, det vet man ju. Varje teknikskifte går ju fortare. Så att det känns ju som det dyker upp väldigt spännande, bra tjänster också någonstans. Det känns som att det finns en substans där. Det känns ju som att hela det här med det intelligenta hemmet känns väl också som någonting som kommer få en revival. Liksom, att man kan koppla ihop allting och inte vad allt det där kallas. Men det är väl mer, eller har vi någon sån här serie där man liksom redan nu kan ställa in grejer, inte liksom när man ska börja laga mat utan när ska man vara klar. Liksom.
Har ju legat lite på is den där, pratats ganska mycket, ganska lång tid, inte hänt. Nu kanske man kan se möjligheten att koppla ihop det.
Ja, och spara energi.
Ja. Rickard, vad tror du om det vardagliga?
Ja, jag berörde ju lite i det här, med det här digitala nervsystemet. Alltså just när man kan få den här, kan man säga, intelligensen eller stödet, eller supporten. Det här med att barnen har kommit hem nu, de är trygga och är säkert förvar hemma så att säga. Man har pratat länge om det här uppkopplade kylskåpet, men jag nämnde här, jag tror det är mer relevant att ha ugnen uppkopplad så att säga. Ja. Istället, ja, precis, så att man får hjälp att sätta på den så den är varm när man ska komma hem och slänga in pizzorna. Nej, jag tror det kommer, absolut.
Tror ni att vi förändras som människor om vi plötsligt vet allting som vi inte visste innan? Vi vet vad alla är, vi vet vad alla sakerna är, vi vet vad de gör. Alltså, händer någonting med oss som människor? Vad säger du, Ludvig?
Jag tror att jag kan känna det själv ibland. Jag blir väldigt uppslukad och väldigt konsumerad av den här telefonen som jag har med mig när jag sitter. Så ibland glömmer jag uppleva verkligheten som den är runt omkring mig. Det kan jag tänka mig att kanske människor glömmer bort ibland. Alltså det som inte finns i min digitala värld här, det ser jag liksom inte. För att det som finns i den här telefonen jag har med mig är på något sätt prioriterat. Mm. Och jag tror det kan bli lite konstigt. Ibland kan man säga att ett telefonsamtal tar man ofta när man sitter så här och pratar. Så att man prioriterar det som finns här i. Jag tror att det kanske blir samma effekt när vi går vidare och tittar på mer avancerade tjänster. Mm.
Så vi kan säkert alla se vinsterna med detta, alltså att vi hittar rätt ställen, vi kommer i kontakt med rätt vänner och får rätt erbjudande då från näringsidkare. Så är det någonting som ni tror vi kan förlora i den här utvecklingen? Det är en svår fråga eftersom vinsterna är så uppenbara.
Ja, men det är väl kanske det här lugnet. Ja, men man kan alltid välja att stänga av mobilen om man vill det. Ja.
Och sen den här och integritet, alltså privacy och så vidare. Det fanns ju någon tjänst i USA som på något sätt aggregerade allting som skrevs, som fanns i Twitter och Facebook, och kunde presentera en lista, en karta på folk som inte var hemma, så man kunde gå och bryta sig in där.
Ja, Robin.
Ja, Robin heter den, just det. Så där är väl ett exempel på liksom hur det skulle kunna missbrukas, den här typen av fenomen.
Ja. Hur viktigt tycker ni är det som sysslar med det här och tänker på att man funderar över rent alltså så här, kulturella, samhälleliga aspekter av vad ni jobbar framåt? Är det någonting som tynger er i ert värv?
Nej, men det är väl jätteviktigt. Alltså, jag känner så här, det är jätteviktigt. Jag vill verkligen att det som vi gör på något sätt ska leda till någonting som är gott, som löser verkliga problem. Alltså, jag själv har faktiskt inte använt Goalla och så vidare, för jag tycker att så här, jag har inte förstått det, och jag är lite trög ibland. Så jag har inte förstått varför man ska checka in, vad det betyder. Däremot så kan jag fortfarande drömma. Det är otroligt spännande att se vad som händer om vi kopplar upp Facebook eller andra sociala grafer till positioner. För plötsligt så kan jag ha med mina kompisars åsikter om saker och ting i fickan alltid på något sätt. Och det är det jag är på jakt efter.
Jag intervjuade Salto Kvarns vd Johan Ununger när jag skrev ett reportage om positioneringstjänster. Och han sa, ja, med tanke på Goala som gammal biolog då, som han är, så går det inte att låta bli att slås av detta. Att dels att det är flest män som använder den, och dels att de gör ungefär vad hundar gör, det vill säga att de pinkar in sitt revir. Och när du visar bilder här på de här tjänsterna, var finns brudarna tjänsterna? Finns det, känner ni igen, är det liksom manligt drivet det här? Manliga intressen, manliga tjänster?
Alltså, i viss mån så är det klart att det är många män som jobbar med det. Vi vill bara erkänna att vi vill gärna ha mer kvinnor som jobbar på en IT-avdelning, men det är ju säkert 90% män fortfarande. Så det är klart att det kanske dyker upp kul tjänster som man bygger som utvecklare, men det är ju så mycket glädje är också någonstans. Det finns så mycket humor i de här apparna, tycker jag också lite grann. Men jag håller med om att det känns ju som att Goalla och Foursquare är lite grann för medelålders män, om man ska vara ärlig, liksom, som sitter och checkar in på varsin restaurang. Eller sitter med på samma restaurang och checkar in samtidigt. Och liksom, det är lite, det finns en liten stråk av fånhet i det också. Det får man väl erkänna.
Vi har sett en stor del av internetutvecklingen, så har ju liksom affärerna kommit i steg två. Att man kommer med någonting som spås har väldigt stora framtidsutsikter, men affärssidan kommer liksom i ett senare skede. Stämmer detta för det här segmentet också?
Alltså det krävs ju användning. Jag tror alltså det här är ju så transparent nu för tiden också någonstans. Det går ju inte att låtsas att man har en användning om du inte har en användning. Så du måste ju först bygga en användarbas, och sen kan du någonstans ha annonsering på det. Förr i tiden kunde du trycka en tidning och säga att du tyckte den är massa exemplar, tycker jag, tre kanske då. Men att här har ju verkligen en full transparens, och annonsörerna kräver det också någonstans. Så jag tror att det är en omöjlighet att inte leverera värde om du ska kunna överleva över tid.
Men bara titta på de tjänsterna som finns idag som är positionsbaserade. Mycket är ju trial and error, att det är liksom glada ingenjörer som har byggt någonting för att det tekniskt går. Och sen är det inte säkert så mycket pengar kopplade till det än. Så att det kommer säkert att vaskas fram vad det är för typ av beteende som folk gillar och som de anammar, och då blir det mycket volym på.
Det känns ju också så just nu att det här är ett av de absolut hetaste segmentet där fokus riktar, och det är väldigt många som har förhoppningar om det. Kan man ser man några pengaflöden in till startups och folk med fiffiga idéer när det gäller det här?
Ja, nu har jag inga siffror, men tittar man på mindre startups som har fått pengar nyligen, så är väldigt, väldigt många kopplade till positionering. Mm. Och ser man vad som händer borta på västkusten, så är det klart att där får väldigt många av den här typen av bolag stålar. Så att det är klart att det finns en stor framtidstro i att det här ska bli värdefullt.
Mm. Vi har ju också en statlig sida så att säga av detta där staten sitter på mycket information. Staten och regeringen och myndigheterna, hur bör de förhålla sig till det här läget och hur bör de agera, tycker ni, för att vi ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla området?
Alltså, det är jättesvårt att säga, men det är klart att det finns jättemycket spännande information och databaser som stater och myndigheter sitter på som kanske stänger. Och jag kan tänka mig att många skulle drömma om att det gick att öppna upp. Men det finns också en integritetsaspekt i det här. Men det, jag nämnde det exemplet med om man då kunde ta en bild på en bil och se vem som äger den här bilen och ringa upp den personen eller se om liknande bilar var till sal. Och det är klart att då skulle man ju behöva ha lite lättare hantering av den typen av information från fordonsregistret eller något sånt där. Sen om det är bra eller dåligt vet jag inte, men det är klart att det kommer bli ett tryck på myndigheterna. Och de har ju börjat i viss mån att släppa på mer information också.
Vad säger ni andra?
Ja, jag vet att här i Stockholm så har det väl gjorts, så gör man ju, man tittar på att koppla upp den datan som finns till viss del i kommunen och göra den tillgänglig på olika sätt för och även kunna göra det möjligt för användare att mata tillbaka information som här är en stor trottoarkant till exempel och här finns en handikappuppfart för att just skapa system som gör det lättare kanske då, till exempel för handikappade att ta sig runt i stan. Den typen av information är jätteintressant och även då om det är möjligt att aggregera upp information om var finns pågående vägarbeten eller konstruktioner och så vidare då, just för att underlätta för människor med funktionshinder kanske att ta sig runt.
Sen var det som Göteborgs stad, deras GIS-chef, nämnde tidigare idag att de jobbar ju på det och gör informationen tillgänglig för utvecklare.
Upplever ni att det görs mycket nog eller en ledande fråga kanske?
jag tror också att hela den här aspekten kring lagstiftning och så vidare ser till så att så Sverige i det här fallet är på något sätt ett föregångsland till att det inte blir för långt efter vad gäller lagstiftning och ha koll på vad som krävs på den sidan. Jag är långt ute på hal is som jag pratar kring det där, men jag kan bara tänka mig att det skulle kunna bli ett potentiellt problem som behöver lösas. Och det är jobbigt om lagstiftningen släpar efter för mycket.
Vi har pratat om Internet of Things, uppkopplade enheter och sådär. Vilken pryl tror ni är den som är mest oväntad som kommer få störst användning som är uppkopplad?
Jag säger ugnen igen.
Ugnen. Den diskussionen har ju också funnits väldigt länge faktiskt. Den är ju ganska gammal i alla fall också där man har spottat att vi ska koppla upp saker. Och bilden som du visade här, Rickard, var ju väldigt i ögonfallande. Tror du att det kommer gå så fort?
Jag tror faktiskt att det är fullt möjligt. Alltså, man tittar på nu de här uppkopplade enheterna. Alltså det som behövs egentligen för att få en uppkopplad enhet är ett litet GSM-chipset och ett litet batteri. Så har du en uppkopplad enhet. Och de här grejerna görs ju i sådana otroliga volymer idag så att priserna är ju på väg ner. Och när priserna går ner och storleken går ner så kommer de att dyka upp i många olika saker. Vi har ju många intressanta kunder på gång som ska ha access till vår databas. Och de jobbar just med de här små lösningar som de ska stoppa in i. Allt från skidor till armband till...
Jag tror det här kring RFID och det du pratar om att det är möjligt att sätta en litet RFID-chip på prylar. Det är så extremt billigt om man skulle kunna få se varenda pryl egentligen med ett RFID-chip. Det gör ju att alla prylar, som, även om de inte innehåller liksom kostsam elektronik, ändå kan bli uppkopplade till molnet på något sätt. Det kan finnas information i molnet om prylen.
Precis.
Jag kommer ihåg att vi pratade tidigare idag om, liksom, om soffan här. Det hade varit rätt kul att veta vilka celebriteter som hade suttit i den här soffan innan till exempel. Hade den här soffan haft ett RFID-chip så hade man kanske kunnat spåra det då. Mm.
Och då hade vi gjort det nu istället för att prata.
Väldigt värdefullt. Ja,
jag tänkte vi skulle släppa in publiken här. Det finns säkert frågor. Har vi en mikrofon som någonstans där? Finns mikrofon. Det är fritt fram här. Bara att vifta. Här borta har vi.
Jo, hej. Johanna Runarsson, Future Position X. Jo, jag tänkte på det här med att vi är så fixerade vid att liksom titta ner i mobiltelefonen. Det känns ju inte riktigt framtidsmässigt i mitt liksom spontana nervsystem som jag har inombords. Hur ser ni på möjligheterna och troligheterna att det här liksom, vi bär runt på vår egen position, men att informationen till oss kommer genom andra saker? Vindrutan var ju ett exempel. Det finns en scen i Minority Report där Tom Cruise går omkring i ett köpcenter och informationen, det är väl hologram som bara buffar upp överallt att ja, hej mister, här får du ett erbjudande av det här, istället för att vi har de här energikrävande servicerna som ska ligga i mobilen som vi ska gå runt, som känns liten och egentligen ganska gammaldags på ett sätt. Så tänker jag.
Ja, ser ni på det? Det glasögon har du ju också pratat så länge om, att som stridspiloter.
Jag håller helt med. Alltså, när jag tänker det här digitala närsystemet, så är det ju verkligen att man kanske har den här devicen, mobiltelefonen på sig. Den ser ju till att ens position håller någon serversida uppdaterad, så att den automatiskt sätter på ugnen innan jag kommer hem. Men att man då kanske bara precis får en utfäng om att jag har satt på ugnen till dig. Man behöver inte titta på telefonen. Det här nervsystemet jobbar i bakgrunden utan att man behöver springa och titta i telefonen. Så, absolut.
Bara för bilexemplet. Var ligger det? Är det rimligt att tänka sig att det kommer något sånt inom snar framtid? Eller var ligger det i tiden?
Ja, det ligger nog inte speciellt långt bort. Något år eller två, tre kanske. Vi ser redan bilar som har heads-up display. Där man kan få mer information om bilen så att säga. Men man har inte kopplat navigationen riktigt så långt än. Men jag tycker det är en jättebra poäng du har. För att det är absolut inte så att man måste konsumera eller liksom förstärka verkligheten via på det här sättet. Och det kanske fungerar i de fallen när verkligheten runt omkring en är relativt icke-digital på något sätt. Alltså här, om jag går runt i skogen så kanske det här egentligen fungerar bäst liksom, på något sätt. För träden kan inte prata med mig i vilket fall. Inte än i alla fall. Men som du är inne på, om man går runt i ett köpcentrum eller på stan på en gata, så är det klart att det kanske är jäkligt konstigt och inte speciellt naturligt att jag ska kommunicera med en butik genom att ta upp min telefon och hålla fram den så här, utan då är det mycket mer naturligt att butiken kommunicerar med mig istället, för den vet ju ändå att jag är där förmodligen. Och jag menar, vi kommer ju inte att se den traditionella banners eller traditionell reklambudskap statiskt på det sättet som det är idag, utan betydligt mer dynamiskt då, och liksom skräddarsytt för den gruppen av människor som går förbi butiken, är jag helt övertygad om. Absolut.
Jag känner till ett forskningsprojekt nere på Lunds tekniska högskola, alltså där de jobbar med alternativa interface till användare av de här tjänsterna. Och en lite som de håller på att labba med är bland annat ett sånt här vibrationsbälte. Så att istället för att gå och titta i kartnavigering så här i mobiltelefonen, så vibrerar det så lite, går lite, sväng lite vänster, sväng lite höger. Så. Även när du är ute och cyklar, det är livsfarligt att hålla på med mobiltelefonen och cyklar, så har du små vibratorer i styrarna då, så du kan svänga ut från det. Så att, nej, det är väldigt intressant.
Nej, men det finns väl någon röstdimension på det som jag aldrig slagit igenom heller lite grann. Det är väl samma sak som man sa, att man skulle kunna bara läsa in en sökning på nätet och så skulle man kunna få svaret i röststyrt istället då. Men det är väl ingen som riktigt har knäckt den här koden. För det är lite svårt. Jag tror att Microsoft sa någon gång att 70-80% kan man höra, resten kommer man aldrig kunna tyda, för att de sluddrar, det pratar dialekt, det är väldigt svårt att förstå vad som kommer in för någonting när läsa in. Men röst är väl en sak. Det andra är väl liksom att projicera saker. Det sägs ju att det är på gång med både mobiltelefoner och kameror, att projicera saker direkt från dem och sådär. Så det är väl det här och nu. Det där vibrationsbältet vet jag inte, det låter ju kul. Frågan är hur stort det blir och hur snabbt det blir. Men en liten projektor i små enheter låter ju som någonting som är väldigt närstående. Då.
Star Wars-gubbe. Mm.
Fler frågor?
Simon Winter heter jag. Jag tyckte det var väldigt intressant om den här övergången mellan karta och kontext som du tog upp, Ludvig. Jag har funderat lite på det ett tag, och just att bygga in möjligheten att bygga in affordances, alltså det man kan göra som ett extra lager ovanpå. Och det borde snart gå. Och möjligheten att det som var second life nu blir first life. Det vill säga att vår värld nu har den informationsinfrastruktur som räcker för att kunna bygga ett virtuellt lager egentligen. ovanpå. En tjänst som jag funderade på häromdagen var med några studenter spånade lite om 3D-tjänster. Det var att man tar en bild som är geopositionerad och så får man tjänsten att väcka personerna på bilden till liv, och eftersom man har affordances i kartan så kan man se vart personerna går iväg. Hur långt och det borde inte behöva ta så lång tid tills dess.
Nej, absolut. Jag tror inte, vi är inte speciellt långt borta därifrån. Alltså, jag menar, ansiktsigenkänning och så vidare, mönsterigenkänning finns ju, och kartdata, positioneringsdata finns, och sociala grafer finns och så vidare. Så att, det kommer att gå sjukt snabbt här framöver, det är jag helt övertygad om. Mm. Jag ska bara säga en sak till om det här med två dimensioner och 3D. Jag tror en intressant aspekt av det är när man... för människor, när man har en tvådimensionell karta, platt karta, det kanske handlar mer om att skapa översikt i en sån karta, medan när man vänder upp till 3D-planet så i den tredje dimensionen så kanske man hittar mer detaljer, så att liksom gå från en grövre representation till en mer detaljerad representation på något sätt. Så absolut.
Och sen angående vad som är möjligt och så vidare, alltså den här datorkraften som finns i mobiltelefonen nu, vad är det, Samsung, en av deras nya mobiltelefoner, alltså det är mer kraft i den än en PlayStation 3. Och när PlayStation 3 kom så var man helt häpen. Och nu liksom samma kraft i de här mobiltelefonerna. Så att animeringar och hämta information från internet och göra grejer kring det. Det kommer bli väldigt kul.
Mm. Jag har tid till en publikfråga till. Någon som är sugen. Det är, slutligen, vi har ju berört lite spel. Det här Mini Cooper-exemplet var det väl, tyckte jag, väldigt träffande. Jag antar att vi kan komma att se en explosion av spelutveckling inom det här området med vanliga människor och fysisk omgivning.
Säkert, jag är inte så jättesatt i spelvärlden, men det är klart att spelvärlden och den militära världen brukar vara väldigt duktig på ny teknik, så att det är väl säkert så mycket här också. Mm.
Så tror jag att jag skulle hoppas att man kunde lägga till en ny dimension till musik faktiskt. Idag är det, vi har ju stereo och kanske i vissa fall en hemmabio med 7 kanaler, men positionen finns ju inte med i soundtracks eller musik överhuvudtaget. Jag vet att det är intressant om framtidens musiker, man kunde lyssna på en låt på en plats av en viss musiker och där den musiken tedde sig på ett visst sätt beroende på vilken plats man var på.
Därmed så vill jag tacka vår förträffliga panel för att de kom hit. Tusen tack!
Tack. Tack.